Och vi ber också tillsammans bara be för den här staden just nu. Vi ber för Kungsbacka, tack för vad du redan gör på den här platsen. Vi välsignar varje församling som finns här, varje del av kristenheten som finns här. Vi välsignar vår familj överallt där det pågår gudstjänst just nu. Vi bara ber att ditt rike skulle rasa in på varje plats där ditt namn lovsjungs just nu i den här stunden. Att ditt rike skulle rasa fram, rasa in. Vi lyfter upp ditt namn Jesus över Kungsbacka, vi lyfter upp ditt namn över den här platsen. Och vi vet att det är sant att en dag ska alla knän böja sig för det namnet. En dag ska alla knän i himlen och på jorden och under jorden böja sig för ditt namn. Så vi lyfter upp det ljuvliga namnet över den här platsen. Över den här platsen Jesus blir förhärligad i Kungsbacka. Vi talar till människors hjärtan i den här bygden att vara mjuka. Att vara mjuka för att höra evangelium, att vara mjuka för att se vem du är. Tack för att du går in där det kanske känns som stängda dörrar. Tack för att du går igenom väggen. Där det kändes som att hit men inte längre, vi kommer inte vidare. Tack för att du är den som går igenom väggar. Så vi välsignar den här staden, vi välsignar den här kommunen. Med att få se ditt rike bryta fram. Med att få se frälsning. Av att människor skulle få ropa en efter en och säga idag var frälsningens dag. Och precis som den här tavlan som är på väggen, jag såg den innan. Tack för att det kommer en stor skörd, en stor skörd, en stor skörd. Av att få ta in fiskarna, av att få ta in. Av att få se många, många, många komma hem till dig. Vi älskar dig Jesus och heligande, gör vad du vill den här stunden. Möt med våra hjärtan. Sätt dem i brand. Vi kan inte brinna själva. Det är helt omöjligt för oss att brinna själva. Så vi ber att du skulle blåsa. Att du skulle andas. Att du skulle sätta våra hjärtan i brand. Och där det är som ett värmeljus. Tack för att du gör det till en skogsbrand. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Agneta. Agneta är ofta den som bär fram det här bordet till mig. Jag är jättetacksam för det. Jag har alldeles för många gånger stått och själv försökt bära fram det. Och det har inte gått så bra. Så att någon har behövt komma upp och hjälpa mig. Gud har fantastiska saker för den här platsen. Och för den här församlingen. Vi är jätteglada för att vara här. Jag heter Cornelia Forsberg, precis som Robin sa. Vi har varit här ett par gånger innan. Och vi känner oss som hemma. Vi känner att ni är vår familj. Så här är det vi med alla Guds barn i den här världen. Men det känns verkligen med er som att vi är familj. Och några av er kanske tittar på mig och bara, jag har aldrig sett dig. Men här så känns det som att vi är familj. För att vi är det. För att det är en familjerelation som är utgjuten i den heliga ande. Där det är andens band och andens enhet som för oss tillsammans. Det är därför man kan möta människor. Vi hade ett underbart möte med en tjej när vi var i Fjällbacka i somras. Och så hade jag en till i vårt team upplevt att vi skulle gå fram och prata med henne. Och så visade det sig att hon var kristen, hon var frälst, älskade Jesus. Men var från Sydafrika och hade hamnat i Fjällbacka. Av någon anledning. Hon hade upplevt sig kallad för att under en sommar jobba där som kock, tror jag. Men hon var så ensam på den platsen. Och så hade vi ett möte med henne ungefär, hej. Vi tror på Gud. Och hon börjar gråta, omfamnar oss. Och sen på ungefär loppet av 5 sekunder så var det här min syster. Och vi pratade som om att vi hade känt varandra i större delen av livet. Och det där är för att det är andens enhet som för oss tillsammans. Det är därför församling funkar. För att det är andens enhet. Det är därför vi kan gå åt samma håll. För att vi är en familj. För att den heliga ande har utgjutit någonting i våra hjärtan. Och min övertygelse är att så fort vi ser splittring i vår församling, låt oss söka Guds ansikte tillsammans. För att på den platsen så kommer andens enhet ske. Som gör att där det ser ut att bli splittring kommer det bli enhet, för att i honom är det alltid enhet. Och ibland så innebär det att vi behöver ödmjuka oss. Och bara säga okej, jag följer dig även om vi inte håller med varandra. Men på den platsen infanns ansikte så finns det en andens enhet. Och jag älskar det jag ser i den här församlingen. Jag bara upplevde det så mycket när jag kom innanför dörrarna. Av att det finns en prioritering här som är rätt. Av att sök först mitt rike. Och allt det andra ska komma. Sök först mitt ansikte. Och ni ska se hur allt det andra tillfaller er. Och det är så när man kliver in här. Ibland när man är med i en församling så kan man bli någonting som vi kallar hemmablind. Jag gillar egentligen inte helt det uttrycket, men det kan kännas som att vi är så vana vid det vi ser. Men när man kommer in här så finns det någonting man märker av direkt, av att prioriteringen är rätt. Det finns en prioritering som är rätt när vi kommer hit och det pågår bön och lovsång här från en halvtimme innan för att människor är hungriga. Och det är inte en brasklapp till dig som inte kom vid halv. Inte alls, men bara av en prioritering att vi tycker det är viktigt att söka hans ansikte för att vi vet att där så sker någonting. Och jag vill bara säga det så här i början av att jag tror att det är så att ni kommer få se hur Gud verkligen hedrar och möter med den längtan som finns här. Och jag vet att ni redan gör det. Men det var som att jag såg ett stort mått ifrån himlen komma som är mer än det ni har sett, mer än det ni har smakat. På att prioriteringen är rätt. Och jag vet inte om det här är ett ord till flera i församlingen eller om det är typ ett ord bara till Robin. Men om det bara är till Robin så tar det allihopa ändå. Men det var som att jag såg när jag satt här så såg jag, och jag vet inte om du gör det egentligen eller om det är mer bara liksom en bild för någonting, men jag såg dig gå här fram och tillbaka här framme och be till Gud, alltså när ingen var här, ingen såg, och bara be och bara ropa: Gud, vi ber om mer, vi behöver ha din närvaro, vi måste ha din närvaro. Och jag såg dig gå fram och tillbaka i bön, fram och tillbaka, ingen ser, men vi ropar, våra hjärtan är desperata efter dig Gud. Och så såg jag Guds respons på det ropet. Och om det är kanske till dig personligen av en respons ifrån Gud av bara: jag har sett ditt rop och din hunger. Och jag responderar på det. Men jag tror att det är ett ord som är större. Som inte bara är till Robin utan som är till församlingen. Av att jag har sett er gå fram och tillbaka och ropat. Jag har sett er gå fram och tillbaka så här. Ibland så hör man nästan folk som säger så här: jag har ropat så mycket så nästan har blivit spår i marken. För jag har gått så mycket. Jag har gått så mycket och ropat, men Gud responderar på våran hunger. Alltid när vi märker att det växer en hunger i våra hjärtan, alltid är det så här. Att vi tror ibland att ja, nu hungrar jag. Vet du att det är den helige ande som sätter igång den processen i ditt liv? Och hunger efter mer av Gud är en underbar plats. Det är en underbar plats. En del upplever den som otroligt frustrerande. För att när man är hungrig så är det för att man är hungrig efter någonting. Och man kanske har smakat och sett, men man är hungrig efter mer. Och det kan kännas som en frustration. Men i en hunger, det är Guds tid, det är en Guds plats där han utvidgar ditt kärl. Det är som att han förbereder mitt hjärta. Det är som att han förbereder mitt liv. För att kunna bära mer av hans härlighet. Mer av hans närvaro. Mer av hans ande. Så varje gång som du är på en plats, som du är på en plats nu där du känner dig frustrerad, vet om att Gud gör någonting med ditt kärl. Nu pratar jag om ditt liv som ett kärl ifall du tycker att den bilden känns oklar. Men att våra liv får bli utvidgade. Okej Gud, jag hungrar så mycket. I en hunger så gör det någonting med vår prioritering. För att man är hungrig efter det där. Vilket gör att det här känns lite mindre viktigt. Väldigt ofta i en tid av frustration och hunger. Jag tror egentligen inte att det är en frustration, men det kan kännas så. Så är det som att Gud låter det skalas av att det här är faktiskt inte viktigt längre. För jag hungrar efter det här. Det här är mitt liv som innan kändes viktigt. Är inte viktigt längre, för jag hungrar efter det här. Så att en tid av hunger, en tid av ropet efter mer av dig Gud, så sker också en helgelseprocess. Där han skalar av. Där han låter blicken bli fäst på en enda. Han låter våra öron liksom sortera bort. Där vi har kanske lyssnat på tre andra röster också. Och bara, det här är ju hans röst. Det här är min herdes röst. Det är honom jag längtar efter. Det står i hans ord att våran själ blir mättade i hans närvaro. Alltså vi blir mättade. Han är den enda som kan mätta vår själ. Vi kan ha massa saker som är fantastiskt. Men han är den enda som kan mätta vår själ. Så bara stor uppmuntran till er att det finns en prioritering som är rätt. Och sen kanske du tänker, ja fast här skulle vi behöva prioritera om. Säkert. Säkert finns det sådana saker i våra liv. Säkert finns det så i den här församlingen på så många andra platser där vi ser. Okej Gud, han leder oss hit istället. Vi kan lägga undan det för att gå hit. Men det finns ett val som har gjorts av att vi vill söka hans ansikte. Och jag möter ganska ofta människor som uttrycker, jag vill brinna mer. Jag vill att mitt hjärta ska vara i brand. För att det behöver vara i brand. Det behöver vara i brand för Gud, för att följa, för att gå dit han säger att vi går. Så vill vi ha hjärtan som brinner efter mer av honom. Vi brinner efter att få följa honom. I Uppenbarelseboken 1 så står det om när Johannes möter den uppståndne Jesus i en vision, i en syn. Och så står det där han beskriver hur Jesus ser ut. Hans hår var vitt som ull. Hans kropp var som glödande brons ungefär. Kommer inte ihåg det ordagrant hur det står, men ungefär en stark beskrivning av mötet med Jesus. Och så står det om hans blick, att hans blick var som eldslågor. När vi längtar efter att våra hjärtan ska brinna, så finner vi den branden när vi ser på vem han är. I hans blick finns elden. Och det är därför det sker att när vi kommer in för hans ansikte och vi blickar och vi säger, Gud, jag vill ha min blick på dig, bara dig Jesus, det är dig jag ser, så börjar det brinna här. Inte utifrån prestation, inte utifrån egen strävan, inte utifrån att om jag har hand om fikat en gång till i veckan så kanske det börjar brinna. Ibland kommer det vara att ha fikat en gång till i veckan för att Jesus sa ha det, och du kommer märka hur den låga tänds och börjar brinna. Men att veta om att branden som vi längtar efter, väckelse, eld, brand, hittar vi bara där. I hans blick. Så att vara församling, att vara Guds folk, det är en vila. Alltså det är en jättestor vila. Som inte är oaktiv vila på sättet som att vi gör absolut ingenting. Ibland kommer tider där Gud säger gör absolut ingenting, sitt här. Men det är inte en oaktiv vila, men det är en vila. I bemärkelsen av att utan honom kan vi ingenting göra. Jag kan inte ens hungra efter mer. Jag kan inte ens ropa efter mer knappt. Jag kan inte brinna själv. Så jag vet, Gud, att det bara handlar om dig. Så vilan för oss är att vi vet att på den platsen där vi är inför hans ansikte så kan vad som helst hända. I hans blick så kommer våra hjärtan i brand. Så vi är glada för att vara här. Jag ska dela två saker. Jag har säkert redan tagit större delen av tiden. Så här står det. Jag tror att det här är ett ord till några stycken av er. Och för er andra så är det ett ord ifrån Gud, för att det står i hans ord. Så ta emot det. I morse så vaknade jag utan så mycket röst. Nu är den lite mer, vilket jag är glad för. Och så tänkte jag på det i morse, bara, Gud, vad gör jag om jag inte hörs idag? Och så blev jag så påminn, det står i Saltare, det här är en parentes, Saltare 19. Så står det om hur himlarna vittnar om vem Gud är. Om hur dag ropar ut till dag. Och så står det, utan röst, utan att någon hör dem, så når det till jordens ände. Och jag älskar det, att utan röst, utan att någon hör, så når ändå deras rop till jordens ände. Så att jag tänkte så att annars står jag bara här och hoppas på att det når. Just det, Romarbrevet 10. Ska jag läsa? Det går bra, tror jag. Men du kan sätta upp det här när du märker att nu behöver du vatten. Det var en av de första gångerna när jag hade predikat för första gången i Smyrnakyrkan. Så hade jag utvärdering med han som var min pastor då, eller min som jag jobbar tillsammans med. Och hans utvärdering var ungefär så här: du kan dricka mer. Så att det kanske behövs. Det var inte en kritik, utan det var ett jättebra råd. Det står så här, det står om hur man tar emot Jesus. Det är Paulus som skriver i Romarbrevet 10 så här. Och det sista versen av det jag läser som jag vill åt mig. Jag läser från vers 8. Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och så står det så här i vers 11. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och jag tror att det är så att det sitter någon här eller några stycken som upplever det som att Gud har tagit dig till en plats där du är rädd för att du ska stå där med skam. Eller du upplever skam på olika sätt i relation till din tro med Gud. Tro på Gud, inte utifrån att det är han som har gett dig skam, men av att du kanske är på väg ut på vattnet tillsammans med honom, eller du har kanske upplevt ett ord ifrån Gud att vi är på väg i frimodighet mot någonting som Gud har kallat oss till. Och så kommer rädslan av att stå där med skam. Av att vad händer? Det känns som att okej, jag tog ett steg i tro. Och vad händer sen? Av upplevelsen att på något sätt stå där med skam. Och för dig som det gäller, vet du vad det innebär? Och jag bara upplevde här i början av att du behöver veta om att hans ord säger att ingen som tror på mig ska stå där med skam. Ingen som tror på den jag är ska stå där med skam. Ingen som följer det jag säger ska stå där med skam. Ingen som går i tro på ett ord som är från himlen ska stå där med skam. I Saltaren 23, som är Herren är min herde, som vi har läst så många gånger, så står det om hur han leder oss. Så här när Gud ger ett ord till dig och mig, när han kanske ger ett profetiskt ord, eller han ger oss en vision, han ger oss en dröm av att ta ett steg i tro och du ska se vad jag ska göra, så vet om att han alltid kommer leda dig till en plats där du inte står där med skam. Utan hans ord håller att bygga ett liv på. Hans ord håller för att gå på vattnet på. Det står så här i psalm 23. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, i många översättningar står det genom dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i eller genom dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Det är så här han leder oss. Det är så här han för oss fram. När vi går i stor tro så är det fortfarande så här han för oss fram. Att jag leder dig till vatten där du finner ro. Jag leder dig till gröna ängar. Jag leder dig när det är dödsskuggans dal, så leder jag dig igenom. Det finns aldrig en destination tillsammans med Gud som är dödsskuggans dal. Där det var, jag trodde på Gud och så hamnade det i dödsskuggans dal. Hans ord säger när du vandrar i så är jag med dig. När du vandrar igenom den så betyder det att det finns igenom den. Så är jag med dig och jag för dig till vatten där du finner ro. Där du finner tröst, där du finner vila. Och jag leder dig på rätta vägar. För mitt namns skull. Och jag vet knappt vad det är jag pratar om just nu. För att jag tror att det är så viktigt för några stycken att veta om att han leder dig på rätta vägar. Att han inte leder dig till en väg där du ska stå där med skam. Utan han leder dig på rätta vägar för hans namns skull. Och det är så här han leder dig. Med en mild stämma. Och jag tror att det här är en församling som går i tro, går i stor tro och kommer gå i större tro. Och då behöver ni veta om att han aldrig för er till en plats där ni kommer stå där med skam. Så är det, människor kan till och med kasta tomater på oss. Men det kommer inte vara en plats där vi står där med skam. För när han har sagt någonting och vi går på vattnet så står vi inte där med skam. Så här är det när Petrus gick på vattnet utifrån att Jesus hade gett honom ett ord att kom. Jag älskar det här, för Jesus sa kom, och så fort vi har ett ord ifrån Gud på någonting så vet vi att det kommer bära. Om Jesus inte hade sagt kom så hade kanske ändå vattnet burit. För att Petrus hade så mycket tro så han kastade sig ut. Men det var ordet att han sa kom som gjorde att det höll. För att Jesus hade ju sagt. Och då går det att gå på det ordet. Och man kan tycka, stod inte Petrus där med skam efteråt för att han hade sjunkit. Vet ni att Petrus stod där med den största av seger för att han hade sett hur vattnet höll. Även om Jesus fick vid ett tillfälle dra honom upp för att han blev rädd. Så fortfarande det han gjorde var att se hur vatten som inte kunde egentligen gås på gick att gå på. Så han tar oss till en plats där vi aldrig ska stå med skam. Så jag vill uppmuntra er att när Gud har talat någonting, våga gå på de orden. När han har talat över ditt liv, våga gå på de orden. När han har talat till ditt hjärta, gett dig vision som du vet att det här är inte min egen vision. Ibland så upplever jag att Gud visar mig saker som jag definitivt vet det här var från Gud, för jag hade aldrig kommit på det själv. Och det är dessutom ut på ett område som jag aldrig hade velat gå till om inte det var han som hade lett mig dit. När du upplever ett ord ifrån Gud, när du upplever vision, när du upplever en dröm, en längtan som du vet är nedlagt av honom själv, våga gå. Våga gå i stor frimodighet och vet om att han leder dig på rätta vägar. För hans namns skull. Att han tar dig inte till en plats där du står med skam. För det är obibliskt. Och han håller sitt ord. Är det okej om vi ber någon minut bara för just den här saken? Så helige ande, tack för att du lyfter av kanske egen prestation, egen strävan, kanske oro för att du skulle tas till en plats som inte är säker, en plats som inte är trygg. Tack för att du alltid för oss till en plats som är hem, som är en trygg vila, som är vid vatten, som är i ro, som är igenom dödsskuggans dal. Och på alla områden som vi har där vi är oroliga i vandringen med dig, av att inte skulle bära, av att inte skulle hålla, av att inte våga ta steg, för tänk om. Tack för att det är just nu du talar över våra liv, att ingen som tror på dig ska stå där med skam. Ingen som följer det som du har sagt ska stå där med skam. Ingen som har hört och vågat gå ska stå där med skam. Så tack för att du låter våra öron bli så lyhörda för din röst, för vår herdes röst, inte att du sorterar ut det som är anklagelse, det som inte är vad du säger över våra liv. Så tack för att du lyfter av, tack för att du planterar stora drömmar, stor vision, att du sätter hjärtan i brand och du låter oss se vad du ser. Du låter oss se det som du ser. Amen. Det är så viktigt att våga gå när vi upplever att vi har sett någonting. För tro funkar så att genom hela hans ord så är det så Gud leder oss framåt. Ibland gör han lite annorlunda, men väldigt ofta så är det som att han låter någon se någonting. Och så tror man i sitt hjärta att det var Gud. Så man gick och då får man se med sin fysiska blick att det blev som det man hade sett här. Och tro funkar så att vi går och våra steg får himlen att rasa ner, får löften att rasa ner. Av det man har sett här blir plötsligt det man också ser här. Så låt oss våga gå på det vi har sett här. Och ingen ska stå där med skam. Vi ska läsa ett ställe från Markus kapitel 5. Och jag kommer läsa en liten längre passage från 5 vers 21. Det här blir en predikan typ i tre delar som inte hör så mycket ihop. Men de hör ihop för att Jesus hör ihop, tänkte jag säga. Men han är ett ord. Han är ordet. Så hoppas att det är okej. Så nu går jag in i den tredje delen för dig som undrar vilken del är hon nu. Den första, hans närhet, elden i hans ögon. Våra hjärtan i brand. Och prioriteringen är rätt. Nummer två, ingen ska stå där med skam när vi går. Och nummer tre, Markus 5 och 21. Och jag läser hela för att det är så fantastiskt. För det skapar tro av att bara läsa det här. Står det så här. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit. När han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget: min dotter är döende, kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, men inget hade hjälpt, hon hade bara blivit sämre. Hon hade hört talas om Jesus, och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning, och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folk tränger sig in på dig, och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne, och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa, din dotter är död. Varför besvära mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren, var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med honom utan Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom. Men han skickade ut allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne, Talita kom. Det betyder, flicka, jag ser dig, stå upp. Flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var 12 år. Och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sedan sa han åt dem att ge henne något att äta. Det här är vår kung. Väcker döda till liv. Så där bara. Jag tror och jag upplever att den här församlingen, nu talar jag väldigt mycket till er i den här predikan, hoppas det är okej. Eller det gör man ju alltid när man predikar, inte till någon annan kanske, men till församlingen. Jag tror att den här platsen kommer få se mycket mirakel ske. Mycket under. Jag tror att det ligger på den här platsen av att få se mirakel. Och jag upplevde det när jag satt här, att få se döda komma till liv. Oavsett om det innebär en döda komma till liv utifrån många frälsta, eller om det innebär att ni kommer få se människor som kommer hit som är döda som får liv. Men den typen av mirakel, den typen av kraft, av att få se Gud verka på otroliga sätt. Och anledningen varför jag läser det här, för att jag vill att ni ska vara frimodiga att våga be. Frimodiga i att tro Gud om de stora undren, att tro Gud om stora mirakel, att tro Gud om läkedom för de sjuka. För att jag tror att ni kommer få se det, och jag tror att ni redan ser och smakar på det, men jag tror att ni kommer få se det i större mängd. Jag tror att han utrustar flera stycken av er till att specifikt stå i tjänst i att be för sjuka. Så här är det, tillhör alla som tror att gå fram med under och tecken. Markus 16 säger att de som tror, och så radar han upp en lista, ska få se det här. Och så står det i sista, och de gick ut och predikade ordet överallt. Och Gud bekräftade hans ord med att under och tecken följde deras spår. Det var inte en person som var smord till att be för sjuka och de andra stod och tittade på. Utan han kallade ut dem alla att gå ut och predika för allt. Gå ut och predika för hela skapelsen, står det. Och jag ska bekräfta mitt ord med att under och tecken följer era spår. Så det är en del för varje person av oss att se det följa våra spår. Men jag vill uppmuntra er att ta frimodiga kliv vad gäller det här området. Och hur det ser ut vet bara ni. Gud vet framför allt. Men det är vad han väcker hos er. Men jag tror att ni kommer få vara en sån plats som får se det ske mitt i er mitt. Av att få se Gud väcka upp döda i den bemärkelsen. Att se lama gå. Spetel ska bli rena. Döva höra, blinda se. Den typen av under och tecken låter han följa våra spår. Jag vill uppmuntra er att stå frimodigt i det. Och det som jag vill säga utifrån den här texten som jag läste, det är att det finns två saker som Jesus går emot i den här texten. Det står så här i vers 35 i det som jag läste. Det är efter han, den här kvinnan med blödning har blivit frisk. Och så säger han, medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa, din dotter är död. Varför besvära mästaren mer? Och så står det så här i vers 36. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord. För att våga gå i det som är omöjligt och se det bli möjligt, så behöver det vara att sortera bort ord. När världen säger saker att det går inte, så behöver vi utifrån att vi lever från ett helt annat perspektiv säga att jag fäster mig inte vid de orden. Eller kanske har du blivit på något sätt sårad i din tjänst, i din gåva, vad den är. Där människor har sagt saker. Och det gäller inte bara i, nu när vi pratar om att be för sjuka till exempel, att se under sin mirakel. Utan överlag där du blivit ouppmuntrad i din tjänst. Av att kunna vara frimodig och säga att jag fäster mig inte vid de orden. För Gud hade sagt något annat. För det är så det måste vara. För när Gud har sagt någonting så är hans ord överordnat allting som alla andra säger. Det är underbart när människor bekräftar det som Gud har sagt. Då är det underbart att ta emot de orden. Det är ljuvligt. Låt oss dela med oss mycket av uppmuntran. Det står till och med i Hebreerbrevet, jag tror det är 3. Att stå och uppmuntra varandra varje dag. Och du kommer inte falla i synd. Ungefär så, det är fri parafrasering, men ungefär så. Det betyder att när vi uppmuntrar varandra så kommer vi hjälpa oss att hålla varandra på rätt väg. Uppmuntra varandra mycket, men så fort Gud har talat så är alla andra ord underordnat det. Så att ibland så betyder det att vi behöver säga att jag fäster mig inte vid de orden. För att Gud hade sagt något annat. Och det är så att gå i tro, så behöver man ibland säga att jag fäster mig inte vid de orden. Nummer 2, innan jag kommer avsluta alldeles strax. Så står det så här i vers 40. Eller vi kan läsa från 39. Han gick in och sa till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Och så står det att de hånskrattar åt honom. Vet du att det är samma sak att inte fästa sig vid när någon hånskrattar åt dig? När vi är ute på gatorna så finns det människor som jag ber för. Under tiden jag ber för dem står de och skrattar åt mig. Ungefär hela tiden. Från det att jag kommer och säger så här, tror du på Gud? Och så tittar de på varandra och börjar fnissa och skratta. Och så säger de någonting. Ja, vadå då? Någonting. Och så frågar jag, är någon som har ont? Och så säger de, jag kanske har lite ont. Och så fortsätter de skratta åt mig. Ibland så pratar de om mig samtidigt. Som man hör. Och så får man be. Och så blir en frisk. Och då tystnar skrattandet. Man kan skratta i glädje i den heliga ande. Det är underbart. Men det tystnar för att Gud visar sig vad det han sa att han var. Och därför vill jag bara uppmuntra dig att vara inte rädd för vad människor skulle tycka. Var inte rädd om någon till och med skulle skratta åt dig. När någon skulle säga, till och med inom församlingen, skulle säga så här, det där går aldrig. Var inte rädd. För när han har sagt någonting, att hon sover bara, så stämmer det. Så låt oss lägga av all människofruktan. Att våga lägga undan ord som annars skulle fästa sig, som skulle begränsa det som vi har hört ifrån Gud. När Gud har sagt någonting över ditt liv så stämmer det. Och du känner igen hans röst. För att det är ofta mycket större än vad du någonsin kan tänka dig att du själv skulle kunna få vara med om. Det är sån han är. Man bara, va? Är det sant? Det kan inte vara sant. Då är det ofta Gud. Då är det sant. När känslan, det kan inte vara sant. För att det är för stort, för brett, för djupt. För vad vi kan med våra mänskliga förstånd förstå. Ska vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans så ska vi be. Och jag hoppas att du har fått med dig någonting av de 3 sakerna. Förhoppningsvis alla saker. Men Gud utrustar er på ett fantastiskt sätt. Han utrustar den här församlingen på ett fantastiskt sätt. Att gå och se under och tecken, få se mirakel i era spår, få se människor komma till tro. Och allting kommer från platsen där vi ser på hans, ser in i hans ögon, där vi är i hans närhet. Så du som längtar efter att växa i tro och tänker sig inte tro nog, vet om att tro inte är en känsla. Det kan vara en känsla när den helige ande kommer med tro över ditt liv. Och man känner fysiskt tron som en känsla. Men tro i sig själv är inte en känsla. Utan det är när vi tror och litar på den han säger att han är. Så att för att växa i tro så lär känna honom. Som är trons fullkomnare och upphovsman. Lär känna honom och du kommer se hur tron ökar i ditt liv. Spendera tid i hans närvaro och du kommer se hur tron ökar. Inte för att du bara bad Gud, ge mig ett större mått av tro, jag ber det. Gör det. Men för att du har lärt känna honom som delar på vatten. Då tror man att han gör det för att man känner honom. Man säger, ja men just det, min pappa kan ju det här. Så då sker det. Att lära känna honom på det sättet att du vet vem han är. Så då kan du gå i tro för att du känner hans röst, du känner vem han är. Okej, vi ber. Så Helige Ande, tack för att du är här. Tack för att du är här. Och jag ber för den här församlingen. Jag ber för det som du gör på den här platsen. Jag ber för deras vision. För allt det som de har hört dig tala. Hur de skulle få se att ditt ord är överordnat. Allt det som världen kanske skulle säga som omöjligt. Allt det som kanske till och med inom församlingen kan kännas. Det här känns omöjligt att se. Omöjligt att nå. Att du skulle göra dem så frimodiga till att säga att men vi har hört. Vi har hört, så vi väljer att inte låta någonting annat fästa vid den visionen, vid det vi har sett, vid det vi har hört. För att vi vet vart du tar oss. För att vi vet att du är god dit du leder oss. För att vi vet att du leder oss till en plats där vi inte ska stå där med skam. Tack för att du tar oss djupare i gemenskap med vem du är. För vi är här, Gud, bara för att få lära känna dig. Det är vårt enda mål. Vi har inget annat mål än att få se dig, att få känna dig. Efter att få vara dina, inte ens våra kallelser eller vår vision är i den bemärkelsen vårt mål. För vårt mål är du. Vårt mål är du. Av att få se dig, av att få säga ett har jag begärt, det är att få se dig. Det är att få skåda dig i din helgedom, att få se din godhet. Att få se din godhet. Så tack för vad du gör i den här stunden. Tack för läkedom på den här platsen. Läkedom för brustna hjärtan, för sårade hjärtan. Läkedom, läkedom, läkedom ifrån himlen. Tack för att du gör det. Tack för att du är här med frihet. Frihet över sinnen i Jesu namn. Frihet ifrån förtryck i Jesu namn. Frihet att kliva ut i tjänst. Det som har upplevt, som har bundit. Tack för att det är frihet i den här stunden just nu. Frihet i ditt namn Jesus. För du är den du säger att du är. För du är den du säger att du är. Tack för att du fyller oss helige ande. Med dig själv. Med dig själv. Din eld. Din eld ifrån himlen. Vi älskar dig. Låt din eld brinna så starkt på den här platsen. Vi älskar dig. Amen. Amen. Nu ska jag gå ner bara. En sista sak jag upplevde i bönen. Det står så här i psalm 27. När David säger ett har jag begärt. Och så står de hur han längtar efter att få se Herrens helgedom, att bara skåda honom i hans tempel. Och så står det att från den platsen, så står det i versen efter att nu är mitt huvud högt över mina fiender. Att på den platsen när vi lovsjunger honom nu, så tror jag att några av er kommer uppleva hur mitt huvud är högt över mina fiender. Att det som har känts som att ha kommit emot dig av attack av fiendens pilar, av kanske människors ord, hur du kommer få uppleva att nu är mitt huvud högt över mina fiender. För att det sker på platsen i hans närvaro, att mitt huvud blir högt över. Okej. Okay. Yes, vi lovsjunger Gud.
Cornelia öppnade med att säga att vi får smaka och se att Gud är god. Och jag tror det finns flera här som kanske att det var länge sedan, eller kanske att du aldrig har fått smaka på Gud, få smaka på hans godhet och uppleva hans kärlek till dig. Du har den möjligheten idag att få bara säga, jag behöver få smaka och se att Gud är god. Jag behöver få möta honom. Jag behöver få uppleva hans godhet i mitt liv. Om det är du, så sök förbön hos någon av våra förebedjare. Vi finns här framme och vi finns också där bak vid ljudbordet. Vi vill gärna be för dig. Så är vi inför Herren. Vi lovsjunger. Vi söker hans ansikte. Amen.